Mangeli mangan, säger jag här mitt emot Joakim Falk. Och det är som vanligt 150 kilo podcast ni har tunat in på. Hur är läget, Joakim?
Du är fantastiskt dålig på att göra de här öppningarna alltså.
Ja, jag får ju aldrig chansen.
Men okej, men då, kan jag, då ger jag dig chansen nu.
Jaha, nu blev det press här också. Okej,
ja. Ge oss spänning, ge oss dramatik. Visa vilken dramaturg du är, Magnus. Ät inte nötter. Nej. Samtidigt, det är ett tips.
Jag kom på. Men hallå, det är så här, vi håller på att break a new ground här i 150 kilo podcast historia. Det känns fan lite coolt att kunna säga historia kring våran podd eftersom vi ändå är uppe i så pass många avsnitt nu. Men innan vi går in på vad det här spännande groundbreaking nya är med våran podd, så tänkte jag höra med dig, Jocke, hur är läget?
Det är bra. Vi sitter ju på Bärsen Bylunds kontor i Stockholm. Det är ju väldigt trevligt att jag kan få låna, eller vi kan få låna deras lokaler. Och jag är väldigt glad för det. Men annars så, ja, det har väl varit en helt okej vecka, tycker jag ändå.
Ja.
Inte hänt så jävla överdrivet mycket egentligen, men man mår ju lite dåligt över. Alltså det är ju stor jävla branschfest för mig och min bransch idag.
Ja.
Det är ju Kristallen liksom ikväll. Och jag är ju inte bjuden.
Mm.
Och det suger ju.
Jag är faktiskt också lite pissad att inte jag är där, även om det inte är min bransch. Men hela TV4-huset som jag då jobbar på numera är där och typ lämnar. De har haft liksom så här i första rummet när man kommer in i receptionen, så är det liksom ett litet minikonferensrum. Så de har haft sminkrum så här för alla som ska till festen. Mm. Folk sminkat så där hela dagen. Och det har varit en spänd, förväntansfull spänning på, i hela byggnaden hela dagen, känns det som. Men så vid tre tiden någon gång så blev det helt och hållet tomt i byggnaden. Så där satt vi i våran grupp och kände oss lite bortglömda. Jag tycker att vi borde ha blivit ditbjudna bara för att få ta del av de här inre liksom, intrigerna och allt sånt där som bara kommer fram på branschfester.
Du menar allt fyllesnack?
Jo, men när ett företag börjar snacka skit om sig själva, det är då det spännande kommer fram. Och det, jag tror att det är där vi kan komma in och liksom ta vara på de insikterna som du, vi skulle kunna få.
Med vi menar du alltså du och dina hyperkompisar som...
Exakt.
Alltså, och jag har inte frågat dig, jag vill ju faktiskt veta, vad är det du gör på TV4? Jag har ingen aning, vad är det ni gör? För jag såg bara att du la ut en bild på Instagram att så här, Magnus Ziegler konsult. Konsult är ju för övrigt den bästa arbetstiteln ever. För det betyder bara att du är en professionell rådgivare typ.
Ja, jo, men det är det som är nice. Det är väldigt många som har frågat och det är lika svårt att svara varje gång. Men kortfattat skulle man väl kunna säga att vi leker fin fem fel och ska försöka lösa de problemen. Men det är lite mer utförligt handlar om att vi ska hitta nya market space där TV4 kan agera inom och hjälpa dem att vara prepared for the future inom den digitala världen där liksom TV inte kommer vara alls det det har varit.
Det kommer inte vara lika mycket tablålagt utan det kommer ligga mer på plattformar utöver vad vi
exakt
har nu.
Och där man måste
titta på TV i sin klocka liksom.
Precis, och där man måste hitta det som göra en tjänst mer användarcentrerad där användaren står i centrum för vad, vilket utbud och vilken content som läggs upp. Och ja, det är en hel, vi försöker ju själva förstå vad vi gör medan vi gör det liksom. Så att det är inte glasklart ännu och vi håller fortfarande på att utforma den brief som vi så småningom kommer att jobba på liksom.
Men då kanske du och jag ska försöka till nästa vecka försöka komma på ett ultimat format.
Ja. Eller, ja, det vore jävligt skönt. Så kan jag vara ledig i 7 veckor.
Ja, men precis. Så då kan ju du och jag utveckla massa andra saker istället. Så att ja, vi bara till nästa vecka så sätter vi att vi kommer på vad fan vi ska göra liksom.
Exakt, exakt. Ja, men det låter bra.
Men vi ska väl också säga stort grattis. Det var ju inte bara branschfest idag för tv-branschen, det var ju branschfest igår för musikbranschen. Det var ju Rockbjörnen igår.
Just det, just
det. Och Sara Larsson kammade ju hem årets kvinnliga artist.
Ja.
16 år gammal, och vi vill väl ge en stor eloge till henne för att hon är king.
Ja, det är faktiskt jävligt coolt. Jag kommer ju fortfarande ihåg henne som liten ättrig tjej när, när vi umgicks med henne i samband med Talang.
Ja, men precis.
Hon gjorde spagat mellan två stolar typ, och var helt, ja, men
hon var ju så crazy. Hon var ju så sprallig då, men hon har ju verkligen vuxit till sig och blivit en sån jäkla bra artist och är så jävla duktig.
Mm.
Och jag vill verkligen ge henne eloge för att hon har kämpat så mycket, och det har varit så mycket skriverier om henne och hennes utspel på Twitter och Instagram och så här, med olika politiska och feministiska uttalanden och så här.
Ja, just det, just det.
Och hon har fått så mycket uppmärksamhet via det, men hon är ju så bestämd i vad hon tycker och vad hon lägger ut, och så jävla duktig i det, och kan verkligen vara centrerad i det och trygg.
Mm. Men hur tror du, med, alltså så här, när man är 16 år liksom, och vara artist, hur mycket tror du hon har liksom formats av branschen? Eller liksom, hur mycket egen artist är hon? Och hur mycket har skivbolagen varit inne och petat på?
Alltså jag vet ju bara vad jag, alltså, jag var ju hemma hos dem senast för, ja, det var inte så länge sedan, någon månad sedan, så var jag och Alex hemma hos dem. Då var inte Sara där, hon var i Turkiet med sin pojkvän, men vi var där med hennes föräldrar och åt middag och sådär.
Mm.
Och det är ju, vi pratar ju mycket om musikbranschen och karriär och så här. Och det känns ändå som att Sara verkligen vill det här och har gått sin egen väg, även om det är klart att skivbolaget både i Sverige och USA styr mycket och vill, har sina agendor.
Ja.
Men de pushar ändå för att hon ska få igenom vem hon är. Och det är ändå viktigt liksom. Mm. Och jag tror att det är det som syns, att hon faktiskt står för den musik hon gör.
Mm.
Och det är, det tror jag är viktigt för alla artister.
Mm.
Att man inte ska bara göra saker för att bli en kommersiell produkt och sälja. Mm. Utan det ska komma från dig själv. Sen så kan du gå den vägen.
Mm.
Men jag tror att det ska vara genuint från dig. Mm. För att du på riktigt ska lyckas.
Mm, det skiner ju igenom i slutändan ändå liksom.
Ja, men precis.
Men för att ta det här avsnittet nu vid rötterna och förklara lite vad,
by the balls.
By the balls, det var det. Apropå det, jag måste bara nämna, det blev ganska så lustig stämning vårt första kundmöte på TV4, där vi, han målade upp lite av en blomma kring det här som vi ska jobba med, där de här olika projekten var olika bubblor, och vi pratade ju på engelska och talade om de här som då balls, och det började bli, det blev bara värre och värre tills liksom, det, ingen kan hålla sig längre, och alla bara, det, flabbar kring att han hela tiden så här, touching on these balls, we would like to do this and this,
and here you have the blue balls.
Ja. Nej, men vi ska alltså ta det här avsnittet By the Balls och avslöja lite att vi tänkt om lite grann till det här avsnittet i alla fall. Sen får vi se hur det här kommer påverka resten av 150 kilo podcast historia, eller framtid blir det. Det är nämligen så här att vi har nämnt innan, men Jocke har alltså intervjuat sin faster som är nunna. Och ja, vill du berätta någonting inledande om det här?
Nej, men jag hade ju en idé om, jag vet inte hur mycket jag har sagt innan, men jag hade ju en idé om att, för jag visste att hon skulle komma hit, och min farfar är ganska sjuk och sådär, så jag visste att hon skulle komma och ta lite farväl av honom.
Mm.
Och sådär. Och då trodde ju vi, både jag och resten av släkten här, att hon skulle komma i slutet av september.
Ja.
Så jag hade en plan om att jag ville filma och göra en, alltså en längre dokumentär om henne.
Okej.
Men hon kom, en dag så sa hon bara att jag kommer nästa vecka liksom.
Mm.
Och då hann jag inte riktigt det, så att då blev det ingen dokumentär och sådär. Men jag ville ändå utnyttja att hon var här.
Mm.
Och se att, för det finns någonting med henne som är, alltså när jag säger till folk att jag har en faster som är nunna, då tänker de, jaha, hon är galen.
Ja.
Liksom. Men jag vill ju visa att det här är en av de härligaste och mest fridfulla människorna jag någonsin har träffat.
Mm.
För att hon är så säker på att det finns ingenting högre än det här.
Mm.
Som hon tror på. Liksom.
Mm.
Och då vill jag visa att, att man kan vara så, att man kan vara en härlig och genuin människa trots att man är så, alltså att man har en helt vitt skild världsbild från den som du och jag har.
Mm. Mm.
Så att då, nu har jag intervjuat henne.
Mm.
För podcastens räkning. Och det finns väl inte så mycket att säga om det. Det är väl lite 150 kilo podcast goes värvet.
Ja.
Nej, men så hon får väl prata för sig själv. Och så får vi se vart. Det finns väl inte så mycket att säga om hennes åsikter egentligen.
Ja.
Vi får väl bara rulla bandet och lyssna.
Så det här är alltså 150 kilo podcast featuring Cecilia Falk.
Exakt.
Härligt.
Då är... Eller syster Maja, men det kommer hon själv få berätta.
Jajamän.
Då rullar vi bandet.
Men jag tänkte väl helt enkelt att du får väl börja presentera dig. Hur presenterar du dig? För du heter ju Cecilia.
Ja, från början. Jag har ju mitt namn så att säga som jag har. Jag heter ju Cecilia Falk.
Mm.
Det är ju, Cecilia är mitt dotternamn och Falk är mitt familjenamn, så det är helt normalt. Men sen så när man, det är lite olika från orden till orden, att man i en del ordnar så byter man då namn för ett namn i religionen, så då heter jag ju syster Maja.
Okej.
Okay. Ja.
Är det någonting som du har tagit?
Det har jag valt själv.
Okay. Hur kom det sig?
Jo, vi blev ju uppmuntrade då att välja ett namn. Och då ville jag ha ett namn som är enkelt och som har någon slags förbindelse med Sverige. Och som ändå har, som är förbundet med Jungfru Maria.
Mm.
Och då valde jag Maja. För det är väldigt lätt att säga och det är väldigt kort och det är ju som en liten Maria då.
Mm,
ja,
precis.
Så det är det.
Men kanske är bra att ta så här i början också vilken orden det är du är med i, så att vi får allt sånt här rätt från dig, så att jag inte säger saker som är felaktiga.
Jag är då med i en orden som heter Missionary of Charity. Det är Moder Teresas orden.
Är den huvudsakliga uppgift eller vad man säger? Eller hur ser det ut, ert arbete?
Vi lever och arbetar bland de fattigaste av de fattiga. Och det som vi ska visa på, Guds kärlek för de människor och också... Så har vi ju, Moder Teresa var ju väldigt bra på det, att få med andra människor också, att arbeta tillsammans.
Mm.
Och att leva tillsammans, att det inte är bara att man kommer från oben då så att säga. Och ja, utan vi har ju ett fattigdomslöfte som vi lever då, att vi lever i solidaritet med de fattiga, de som vi hjälper då på olika sätt.
Men om vi går tillbaka till innan du blev nunna, hur upptäckte du Gud liksom?
Ja, jag är ju uppväxt kan man väl säga i Örebro då. Det var väl så här att jag gick till kyrkan. Inte särskilt ofta. Men jag upptäckte Gud. Det tror jag det var när jag under min konfirmationstid i Svenska kyrkan. När vi läste för konfirmation då var jag 15 år. Så upptäckte jag då att jag trodde på det här. Och att det var min, så att säga, att jag hade någon... kontakt med Gud och jag förstod någonting om Gud och om livet och så. Genom den här konfirmationsundervisningen och också med att vara tillsammans med de här kristna människorna i församlingen.
Och de är vanliga protestanter då?
Ja, eller? Vanliga svenska kyrkan.
Okay. Hur gick det vidare sen därifrån? Till...
Ja, sen hade jag ju, när jag började studera och så kom jag i kontakt med baptistkyrkan.
Mm.
Så då blev jag baptist då på en tid. Och när jag studerade, speciellt då i Umeå. Men sen hände det sig ju då att jag åkte. Egentligen så var det ju så att Moder Teresa fick Nobelpriset.
Mm.
Och så var det en av mina kompisar. Vi hade planerat att resa ut i världen lite grann.
Mm.
Och då så en av sakerna som vi gjorde på den här resan var att vi besökte systrarna i Calcutta.
Mm.
Och Moder Teresa. Och då blev jag väldigt, jag fick någon slags upplevelse att det här var då något som var något sant och real, ska man säga. Någon verkligen.
Något äkta.
Liksom. Något äkta, just det.
Jag förstår, men.
Ja, jo. Och då, men jag tänkte inte på att jag skulle gå med i orden då.
Nej.
Men utan det var en, då började jag väl fundera på den katolska tron mer, tror jag. Och läsa böcker och ta reda på vad det är egentligen. Mm. Och det, som katoliker tror på. Så. Och då öppnades ju en liten ny värld då, när man förstod att det finns människor som har funderat liksom på det här och som har kommit fram till någonting. Och då, det var senare som jag förstod att Gud kanske ville att jag skulle bli medlem av Moder Teresas orden.
Mm. Men jag tänker, när du var där och träffade dem, kände du att de var, eller hur ser du på olikheterna inom kristendomen? Kände du att de var på något sätt mer kristna? Eller mer hade insikter om andra saker? Eller hur tädde det sig?
Ja, det kände jag nog att de hade. De visste någonting som jag inte visste. Eller som hade någon, som du säger, då, insikt i. Jo, det upplevde jag nog starkt och sådär.
Mm. Men känner du, för du fick ju en uppenbarelse sen.
Det var väl inte någon uppenbarelse, det tror jag inte, men det var okay. Ja. Jo, nej, det kan man väl inte säga, men det var snarare kanske en visshet om att Gud ville att jag skulle bli sån här nunna då i Moder Teresas orden. Mm. Men då var det ju så liksom så långt från min vanliga verklighet, så jag förstod ju att det skulle ta lång tid innan det var liksom färdigorganiserat på det viset.
Men kände du att det var ett enkelt val, eller är det ens ett val du har gjort? Ser du det så?
Ja, det är ju så här att en kallelse till ett ordensliv är ju alltid, det är ju alltid Gud som kallar.
Mm.
Det finns ju folk som vill bli nunnor eller bröder eller systrar så där. Men om man inte har en kallelse till det, så funkar det inte. Mm. Det är ju det. Så att det är väl snarare så att Gud kallar och så får man svara ja eller nej. Det finns ju, vi är ju fria människor, så vi kan säga att nej tack, men jag sa nej. Jag gjorde inte det, jag sa ja tack.
Ja.
Jo, men det är en inbjudan från Gud alltså.
Men var det ett svårt val att göra där? Att så här, för du har ju ändå, du lämnade ju familj och vänner hemma och ditt vanliga liv så. Var det någonsin en stor konflikt i dig, eller var det enkelt eftersom att du hade fått den här inbjudan?
Det var ju klart att det var många saker som var svårt att lämna.
Mm.
Jo, för mig tog det ju tid för att liksom vänja sig vid det här. Och så det var en steg, för mig var det stegvis process kan man ju säga. Det finns ju de som bara förstår att de ska lämna allt och så lämnar dem allt inom kanske en eller två veckor. Men så var det inte för mig, det tog flera år då.
Ja, okej, du hade en liten transitperiod då.
Just det, jo, det var ganska långt.
Men hur börjar man då? När man ska då, man var tvungen att konvertera?
Jaha, jag konverterade då till katolska kyrkan, det gjorde jag.
Och sen så studerar man, eller hur funkar det liksom, när man, hur ser processen ut för att bli nunna?
Ja, men då ansöker man ju om att få komma. Då finns det något som vi har då, som är lite speciellt, som heter come and see. Mm. Det betyder att man kommer och man bor kanske i ett rum i kommuniteten då, men inte tillsammans med systrarna. Och så följer man systrarnas böneliv och deras arbete, och man ser då hur det systrarnas liv ser ut. Om man tror att man har den här kallelsen, eller man tycker att man är intresserad och så. Och sen så, efter det så väljer man då om man vill bli aspirant. Det är ett år som man då lever ihop med andra aspiranter, och så får man lära sig då om orden och med halvtid. Och vi pratar ju engelska i åren, så det är mycket viktigt att man lär sig engelska, och så får man då, det är fortsatt process då, att man kommer djupare in i den här ordens liv, men man är fortfarande inte upptagen eller bunden av löften eller sådär. Och sen så blir man ju postulant, och så blir man novis. Och efter, så det är 4 år.
Det är en lång process.
Ja, jo. Det, efter 4 år så tar man då de första löftena.
Mm.
Av fattigdom, kyskhet och lydnad. Och så har vi ju då ett fjärde löfte som är helhjärtad service till de fattigaste av de fattiga.
Okay, ja.
Det är, så vi har alltså 4 löften då som vi tar. Men det är då efter 4 års erfarenhet så tar man de första löftena. Och då måste man förnya då efter 1 år.
Okay.
Under 5 år. Och sen så har man då igen 1 år när man fördjupar sitt andliga liv och sådär. Och sen är man då efter 9 år så är man redo att avlägga sina eviga löften då.
Okej.
Ja.
Men då blir jag lite intresserad. Om man skulle bryta ett evigt löfte, vad händer då?
Ja, då måste man ansöka till påven att få befriad från de här löftena.
Okay.
Och det är ju väldigt, det är en process, men det finns ju de som har blivit befriade från sina eviga löften då. Det är ungefär som skilsmässa, va?
Okay,
ja, och det, men man säger att för att man försöker då leva ett perfekt liv, men så att det här löftena, och det, om man säger, om man har förstått att man inte klarar av det, och om man inte vill längre, så är det bättre att bli befriad från de här löftena. Men det är bättre att ha klart för sig vad man gör. Och liksom, man har ju ändå, tycker jag, lång tid på sig att...
Ja, 10 år är ju en tid.
Jo, det är inte som att man...
Jag tänkte så här, lite filosofiska frågor som jag inte vet än som... om det finns svar på. Mm-hmm. Eller om eller hur man ska besvara dem. Men jag tänkte bara att det kan vara intressant att diskutera ändå. Enligt din uppfattning, hur det ser ut, vad är Guds syn på världen och människorna i den? Hur ser, säger man han förresten?
Ja, jag tror att man säger han.
Ja.
Gud är ju varken han eller hon.
Nej,
Gud är ju Gud.
Exakt.
Men, och som Gud ser på världen, det är så här att Gud är ande.
Mm.
Och Gud är kärlek. Och Gud är treenighet. Det är ju det som vi kristna har förstått då och tror på. Att, jo, för att, och om man säger då Gud är kärlek, då betyder ju det att han är all kärlekskälla. Och nu får man ju då veta vad man talar om när man talar om kärlek. Det är den här självutgivande kärleken som är motsatsen till själviskhet. Alltså. Mm. Och det betyder ju att man vill väl. Och Gud som är kärlekens källa och ursprung, han vill ju alla människors totala lycka. Han har ju skapat oss för att vi ska vara lyckliga. Den påven som nu har avgått, Benedikt den 16, han har ju skrivit en skrift som heter Gud är kärlek. Och där pratar han just om det, eller om det är, han har skrivit två. En heter Gud är kärlek och en heter Det frälsande hoppet. Och i en av dem så har han skrivit vad är det här med himlen? Hur blir det? Och för att det kan ju vara ganska, det finns ju, vi har ju någon slags bild att det är någon stor, man kommer in där och så står man och tillber Gud så här, i evighet. Och det kan ju försynas så tråkigt i slutet. Men då har han alltså, jag kan inte nu uttrycka det här, men det är någon slags, han har uttryckt det väldigt väl tycker jag, att det är en förening. Liksom, alltså man kan inte ens tänka sig det, att det är någon evig kärleksförening då, som, och det är det som Gud tänker sig som målet för alla människor. Men det är ju så här, att kärleken är ju fri, den måste vara fri, och det betyder att vi måste ha chans att välja, att det varför finns det ondska? Varför, hur är det att man kan vända sig bort från Gud? Varför har han tillåtit det? Men det är ju den här kärleken måste vara fri, att vi måste ha chansen att säga nej. Och då blir det ju, men om vi är skapade för förening med Gud, så om vi säger nej så har det konsekvenser.
Det är inte så att, för ibland kan det ju kännas när man ser då ondska i världen och så, att om det skulle vara om att Gud på något sätt har en, att vi är ett litet lekfullt experiment på något sätt.
Gud har ju gjort, ska man säga, allt för att vi ska komma tillbaka och till honom. För det här, det är ju, vi är ju skapade till Guds avbild, och Gud roffar inte åt sig. Och när vi har mottagit Guds kärlek så kan vi också ge den. Så det är ju det. Men det här att vi roffar åt oss, det är, då det är det som är det liksom negativa. Du säger, hur ser Gud på världen och människorna? Gud har ju då att världen är fallen. Vi är i synd. Det är ju så. Då har Gud sänt Jesus för att vi ska... han har alltså tagit på sig all den här ondskan och synden. Alla synder från tidernas början till tidernas slut. Och han har alltså återlöst den i sig själv. Så att säga. Så det är därför som han är vägen. Han är den som har frälst mänskligheten. Och det har han gjort med hela mänskligheten, även om man inte vet det. Alltså, så är det genom Jesus död och uppståndelse och det här som vi kan komma till himlen. Men vi tror ju inte att det är bara katoliker eller bara kristna som är i himlen. Nej. Utan det är de som enligt sitt samvete då försöker göra så gott de kan. Och en annan sak som är, om man talar nu om frälsning, alltså så är det ju det att de som enligt sina förutsättningar har en uppfattning om Gud, och att man försöker, låter lite sånt där halvtöntigt, men att man försöker att göra så gott man kan och enligt sitt samvete. Gud vill ju inte att vi ska vara på ett sätt, speciellt sätt, men att vi ska söka att det goda.
Mm.
Och det är då för att om man, och det finns ju ett test då, om man finner i sig själv som person att det finns, att man har frid och glädje, då är man liksom på rätt väg. Och för att, och det är ju någonting som alla människor vill ha.
Mm.
Det är ingen som säger jag vill vara liksom nära sammanbrottets gräns alltid. Nej, utan vi söker ju det. Vi söker frid och glädje.
Mm.
Och det är då det som Gud också söker för oss. Han vill också att vi ska ha frid och glädje i himlen och på jorden.
Jag förstår. Men om man tittar på en människa som, tror du att en person som är ändå syndare, som i sig själv kanske känner att den mår bra, eller den har nära till frid och glädje i sig själv, men ändå då enligt den katolska tron begår synd i det, är det en människa som också kommer till himlen då?
Det där om komma till himlen och inte, det kan man inte svara för andra. Jag måste bara försöka hitta min väg till himlen och försöka hjälpa andra att hitta den också. Jag kan inte säga att du kommer till himlen och du kommer inte till himlen. Det går inte. Det funkar inte på det viset. Och det får vi nog vara glada för, tror jag. Men det finns ju i vårat liv här nu, om vi ser på hur vi lever och hur många har levt sen urminnes tider, att vissa saker gör i våra liv gör vi ju till avgudar.
Mm.
Att de blir det viktigaste i vårt liv. Det är ju inte någonting att säga att den här personen har den avguden, utan det är det att vi gör det hela tiden allihopa, och vi försöker vara medvetna om vad vi håller på med. Men då finns det ju vissa saker som man kan försöka undvika så mycket som möjligt. Så har det är ju så här att vad som gör oss lika Gud är vår intellekt och vår vilja, fria vilja. Och då finns det saker i våra liv som förmörkar vårt intellekt och som försvagar vår vilja. Alltså. Och det är ju då, om vi ger oss in i ett liv där vi utnyttjar andra för våra njutningar och för vår lust, så att säga, att vi bryr oss mera om hur mycket njutningar kan få ut av livet än andra. Till exempel om vi har ett sexuellt liv som går ut över andra och så där, så är det är väldigt, det är inte bra för oss. Och så kan det vara så att vi oroar oss och vi känner ångest och för saker som kanske inte är så viktiga då. Till exempel för sitt goda namn och rykte och försöka, utan att ta hänsyn till andra, att försöka att komma upp i världen. Det är också någonting, makt, som fördärvar oss. Att vi försöker att få makt över andra människor, makt över situationer som och så är det pengar förstås då.
Mm.
Att man gör en massa saker som man vet egentligen man skulle inte göra för att få mer pengar och så, och det här fördärvar oss. Och jag vet inte, jag har funderat lite grann på det här innan programmet, och då tänkte jag att det är ju så att nu är ju folk väldigt hälsomedvetna.
Mm.
Att man ska inte göra vissa saker och man ska inte äta vissa saker och så, för att det är farligt för kroppen. Men det här som vi pratar om nu är ju det att man ska undvika vissa saker för att det är farligt för själen. Och det tar bort den här friden och glädjen. Njutning kan vara, för stunden kan det ju ge en kick, men den här varaktiga glädjen kan då bli, det är den ju inte då.
Nej.
Nej.
Men du tvivlar aldrig? Det här kanske är en banal fråga. Men du tvivlar aldrig på Guds existens och dina val i...
Det är ju det här med att tvivla, och jag tvivlar inte på Guds existens ännu. Det är ju inte min förtjänst, så att säga. Det är Gud som har beskyddat mig, för att det här, när människor är i tvivel och kämpar med trosfrågorna, det är ju en chans till tillväxt. Det är ju inte någonting som det här att man genomgår mörka tider och så. Det är ju för tillväxt, och ibland så är det så att Gud tillåter det för att man ska kunna brottas med de här frågorna, för att genom det så växer vi alltså som människor.
När du tänker på oss, ta mig då till exempel, eller Magnus eller någon annan som inte har hittat Gud på det sättet som du har gjort. Hur känner du inför oss?
Jag skulle naturligtvis vilja att ni gjorde det. och jag ber nog för er att ni ska göra det, tror jag. Jo, det
men,
gör jag.
Men är det synd om oss på något sätt? Eller hur?
Ja, lite grann. Men jag har ju hopp alltså.
Ja, men jag ser ju, jag kan ju också ibland se att jag tycker att det är synd av dig som inte får njuta av materialismen och sådär.
Jag får ju det. Men jag har ju valt att inte göra det, för jag har hittat någonting som är bättre.
Ja, okay. Ja.
Men det är ju så att nu kan det bli lite skevt, för jag är ju då nunna. Och jag har valt det som ett sätt att komma närmare Gud och att tjäna honom då. Men det finns ju massor med... De flesta är ju inte nunnor. De flesta. Det finns ju många, många, många kristna, aktivt kristna som är väldigt helgade människor då, som är gifta eller som bor, som man behöver inte gå i kloster för att liksom.
Du är inte en bättre kristen för att du är nunna?
Nej, det ser jag ju inte.
Nej.
Det är ju inte så att man det är egentligen farligt att försöka se vem är bättre och vem är sämre. Vi får ju försöka, vi får ju, vårt liv här på jorden är ju ett sökande efter Gud då, och en relation med honom som det tar ju inte slut för att man har hamnat i kloster. Nu är det färdigt liksom. Men det pågår hela tiden. Det här, jag tror vi pratade om kallelse, va? Att det här att Gud kallar och jag säger ja. Det är inte det som, det är inte någonting som är en gång, utan det är varje dag.
Jo,
man får hela tiden välja. Och det gäller för alla människor. Man måste välja sitt liv. Man kan inte liksom bara flyta med.
Men hur ser en vanlig dag på klostret ut? När ni går upp, när går ni upp?
Vi stiger upp klockan 4:25
på
morgonen. Och sen har vi morgonbön klockan 5. Och efter det så vanligtvis så har vi då mässa på morgonen någon gång 5:30-6 och det. Sen har vi frukost. Och så gör vi lite hushållsarbete. Och sen har vi då, så går vi ut och arbetar då, klockan 8. Med olika aktiviteter.
Vad är det ni gör då?
Då har vi, en del går och gör hembesök i familjer. Andra kan arbeta på barnhemmet. Där vi har, på många platser där jag har varit, har vi haft hem för undernärda barn. Och på andra platser kan de ha hem för handikappade barn. Det betyder, det beror lite grann på vilket behov som finns på den platsen där man är. Sen så finns det då på många platser hem för mödrar och barn. Så att man tar hand om barnen tillsammans med deras mödrar, för det är mycket bättre. Sen så finns det, vi har hem också för svårt sjuka människor. Så till exempel. Vi har hem för AIDS-sjuka på många ställen i Afrika. Sen har vi små skolor. Vi har inte stora skolor utan vi har för de lägsta klasserna. Men vi försöker hjälpa de här barnen som i slumområden som inte har fått chans att gå i skola. Vi har alfabetisation då, och så försöker vi att få dem upp till någon slags nivå där de kan börja i den vanliga skolan.
Men, för du är ju utbildad läkare här i Sverige.
Ja.
Har du kunnat använda det mycket i ditt arbete?
Det har jag ju kunnat använda eftersom jag är då i Madagaskar. Och där har vi mycket. Ja, vi har ju sådana här dispenser. Vi delar ut mediciner och så till de som inte behöver vara intagna på sjukhus eller få i vårat hem. Och det där har jag haft stor glädje av, det att jag kan se och kan hjälpa folk bättre för att jag vet någonting om sjukdom.
Men så som du pratade om att ni har hem för HIV och AIDS smittade personer.
Ja.
Jag har bara en tanke så här, om du behandlar dem och du ser deras lidande. För jag vet ju att den katolska kyrkan är väldigt mot preventivmedel, som till exempel kondom och sådär.
Mm-hmm.
Men det är ju ändå ett skydd som fungerar i alla fall ganska bra, måste man väl ändå säga. Hur ställer du dig till preventivmedelsfrågan?
Det är ju så här att preventivmedel är, då får man ju se hur man ställer sig till sexualiteten.
Det är väldigt sant.
Det är ju grundläggande då att man, sexualiteten är ju någonting som är väldigt positivt.
Mm.
Som är väldigt, väldigt positivt. Men som också är lätt att, så att säga, skada. Det är någonting som lätt missbrukas. Det är en väldigt stark kraft i människors liv. Så det är alltså någonting som lätt går snett. Jag tror ju då, eller jag vet att den vägen som man använder sexualiteten på kan gå väldigt fel då. Och vårt samhälle som vi lever i nu uppmuntrar inte speciellt till att använda sexualiteten på ett kärleksfullt sätt. Men så om man då tänker på kondomer för de som är AIDS-smittade, så är det ju då att om två personer har en sexuell relation där en är smittad och en är inte smittad, så är det självklart att det är bättre för dem att använda kondom. Men det är bättre för dem att avstå. För sina liv och sin hälsa. Och
för ett avhållsamhet enligt dig, eller är någonting att sträva efter?
Ja, självklart. Jo, men det är ju så här att vi har i vårt samhälle, jag tror att sexualiteten är det mest som vi har gjort. Vi tror alltså att man kan inte leva utan sex. Men då är ju vi med våra liv någon slags utropstecken då, eller man ska säga att man kan leva. Men det är inte meningen att folk ska leva utan sex. Det tror jag inte, men det är ju väldigt, som jag sa då, skört.
Men tycker du att man... Du säger att man inte ska leva utan sex.
Men
ska man gifta sig då? Eller hur?
Ja, det bör man nog göra.
Okej.
Men det är ju så mycket andra förutsättningar då för det här, att det här äktenskapet ska hålla då, och att man ska bli lycklig i sitt äktenskap. Det är inte så lätt att leva ihop med andra.
Nej.
Så att det finns ju så mycket andra faktorer då som gör att det är svårt att, det är inte svårt att rekommendera äktenskap, det är det inte. men att det, man vet ju att det skapar problem, men det skapar större problem om man lever i sin sexualitet på ett själviskt och slarvigt sätt. Mm. Det gör det ju.
Den katolska kyrkan är ju både mot preventivmedel då och abortfrågan. Handlar det om det här att ett liv, ser du det människovärdet som att ett liv uppstår så fort ett ägg befruktas? Eller, alltså, när är ett liv ett liv?
Jo, det är ju det. Att man måste, för att veta vad man talar om nästan, så måste man nu säga att, och det är ju våran tro då, att livet uppstår, det nya livet börjar med befruktningen.
Mm.
Livet måste skyddas från befruktningen, ögonblicket. Yes.
Och då tänker man att man ska inte använda till exempel p-piller för att...
Det är ju lite olika att diskutera abort och preventivmedel. Det är
lite
skillnad i sättet att se på det hela.
Mm.
För preventivmedel, då ser vi ju då att man ska vara öppen till Guds skapande verksamhet och så, och i äktenskapet också. Och att då finns det ju möjligheter för det här paret att styra, att ha naturlig födelsekontroll och sånt. Men abort, det är ju, då har man ju ett liv att beskydda. Ett liv som inte, det är ju beroende av moderns liv så att säga. Men det är ju, om man tror på Gud så tror man ju då att Gud har skapat den här, i samarbete med föräldrarna, har skapat det här livet och det här barnet. Det här barnet som är på väg då, Gud har en plan för det barnet, att den ska göra någonting, har en uppgift att fylla så att säga. Och att man, och en ett liv att leva som man inte vill stoppa bara så där. Utan det, man vill ju låta det här barnet går till bli fullgånget och födas och leva sitt liv.
Mm. Jag tror Magnus hade en fråga som han pratade med mig om. Han undrade lite om den här transitperioden. Från det att du insåg då att... Men som du beskrev det vände inte på en dag, utan det var...
Mm.
Men hur gick dialogen hemma? Liksom, när du berättade det här för... Viking då, som min farfar heter, din pappa.
Ja.
Och min pappa som din bror och de andra och mina fastrar. Hur gick snacket? Liksom?
Ja, det är nästan som man inte kan tro det. Men det var så här att mina föräldrar då, som de hade ju inte någon mycket aning om det här då. Och det var ju det var 2 år innan jag verkligen åkte iväg, så åkte jag till London för att göra för att titta en lite närmare på systrarna. Och när jag kom tillbaka då så förstod jag ju att det var ju så att jag skulle åka iväg och ansluta mig till den här orden. Och då talade jag om det för dem. Och då blev de lite chockade. Men det var inte så att de försökte att få mig att ändra mig eller så, utan de accepterade det då, men det var svårt för dem alltså. Det var väldigt, jag tror att det var väldigt smärtsamt för dem att acceptera det, och det har jag ju förstått efteråt mycket också, men för de försökte aldrig att påverka mig att de accepterade det liksom.
Vad härligt. Men någonting som jag väl läst mig till, Missionaries of Charity heter eran orden.
Ja, just det.
Ja. Och någonting som jag tycker är fantastiskt med er är att ni hjälper ju, och just Moder Teresas arbete med att hon hjälpte personer med alla olika religiösa uppfattningar.
Jo.
Och det, ni har inget, att det känns som att ni vill självklart att alla ska upptäcka Gud och den guden som ni ser det, eller...
Det finns bara en gud.
Ja,
om det finns 2 gudar så är en av dem inte gud.
Okej. Men jag ser det som att ni... Det fina i arbetet är att ni propsar aldrig på någon tro. Utan det måste komma från en själv.
Ja, självklart.
Och det är det som jag tror många kan tänka sig när de... när jag, om jag berättar för folk som jag känner att jag har en faster som är nunna, och då många frågar då så här, hur är det, och vad liksom, skäller hon ut dig för att du är en syndare eller så där. Men jag har ju bara upplevt kärlek från dig och alltid bara sett hur öppen du är för att också vilja förstå mitt sätt att se världen. Mm. Och det är jag väldigt tacksam för och väldigt glad över. Och det var lite det jag ville visa med den här intervjun också. Så jag är väldigt glad att du ville ställa upp.
Tack så mycket. Jo, det var väldigt trevligt att få prata med dig. Ja. Sådana här frågor, det är inte varje dag som man får chansen att göra det.
Nej, men det är, vi ses ju för sällan. Men, men vi får brevväxla.
Ja, just.
Men tack så jättemycket. Är det något som du vill säga till någon eller tipsa om? Eller?
Om man söker Gud, om man söker den kristna guden, så det som man ska läsa är ju evangelierna förstås. I Nya testamentet. Speciellt då evangelierna om Jesus som person. För han kom ju för det, för att visa oss vägen till Gud.
Mm.
Jo.
Det är ett bra tips.
Ja, tack.
Ett boktips inför hösten.
Världens mest lästa bok.
Ja, det är det. Men tack så jättemycket.
Tack.
Nu går vi och äter middag. Nej, du ska på mässa.
All right.
Mm.
Hur kändes det?
Nej, men det kändes bra. Någonting som var väldigt kul. Jag såg ju, alltså hon bär ju alltid med sig en bibel och ett krucifix, och hon har ju den här indiska dräkten som bara är ett 5 meter stort lakan i stort sett, som
okay.
Det är de kläderna hon har och klär sig, och det, och hon sticker ju ut, det syns ju att hon är nunna liksom. Men någonting som jag tyckte var kul var att under hennes bibel på bordet framför oss under hela intervjun så låg Zlatans bok,
okay.
Den här självbiografin om Zlatan, och jag trodde ju att det var att pappa hade lämnat den framme liksom.
Ja.
Men då tog hon upp den och så här började läsa den efter intervjun.
Ja.
Så att hon läste den liksom.
Ja.
Och jag tyckte ändå det gav en sån härlig kontrast, för hon älskar fotboll.
Ja.
Det första hon vill ha när hon kommer hem till Sverige är whisky.
Ja.
Alltså hon är ju min vanliga faster.
Ja.
Bara att hon också är nunna och ser världen på ett annat sätt än vad du och jag gör liksom.
Men jag måste ändå säga att jag tyckte det var väldigt bra och fint hur du hanterade, eller liksom det var, jag tror att det, för mig i alla fall, hade jag varit med och suttit där, så hade jag så här instinktivt känt att jag hade behövt frågasätta mycket mer och varit kritisk mot hennes sätt att tänka saker och ja, men på ett sätt. Och jag menar det som, men jag tyckte det var fint att du lät henne, för det är ändå hennes syn på saker och ting, och det är det som är det viktiga i att förstå det här. Och jag menar, jag tror att vi kommer nog inte att kommentera så himla mycket i det här segmentet kring det som de saker hon tycker och tänker och som hon sagt, för jag tror att det får stå för sig på ett sätt som
verkligen
som, ja, men för det är, man måste väl ändå få bilda sin egen uppfattning och tycka vad man själv tycker. Och men jag, det jag tänkte på en del var min, jag har ju haft en, jag var väldigt förälskad i en tjej som var väldigt kristen.
När var det här?
Det här var, vad blir det, 2an, 3an på gymnasiet, och drogs ut ganska länge, och vi hade en väldigt så här, typ som att vi var i en relation, men det var inte riktigt, vi var aldrig ihop så liksom, men fanns väldigt mycket kärlek där. Men för mig så, det jag fick lära mig i den relationen var just att att man måste ha respekt för varandra oavsett vad man tycker och tänker, att det behövs, alltså jag lärde mig väldigt mycket att förstå att folk inte tycker som en själv och tänker som en själv, och att allting baserar sig på ens tro om saker och ting, och att min tro är en annan, men att alla vi har en tro, att det är viktigt att inse, bara för att man inte är religiös så har man fortfarande en tro kring hur verkligen saker och ting fungerar.
Verkligen, och det är ju någonting som, som min faster har fått mig att inse, eller någonting som jag har kanske, eller hon har väl inte fått mig att insett det, men att jag har insett det via henne.
Mm.
Att bara för att jag tror på vetenskapen, mm, och att jag tror på människors fria, ja, men fria vilja och insikter,
mm,
så betyder ju inte det egentligen att det är sant bara för det. Mm. För att det är sant för mig,
mm,
men det är lika sant för henne.
Exakt.
Att Gud existerar och att Gud älskar alla människor,
mm,
som det är för mig att vetenskapen har rätt.
Mm.
Alltså, det finns inget rätt och fel här, utan det handlar bara om vad är din tro,
mm,
och vad är det som är sant för dig.
Mm.
Sen så kan man ju börja diskutera så här, vad kan man bevisa och vad kan man inte. Men det är ju ointressant att prata med en person som är så djupt religiös, för att, som jag sa förra gången, vi kommer aldrig komma till en längre punkt än att vi tycker olika eller tänker olika om det här.
Mm.
Och då förs diskussionen direkt till någonting, till ett djupare plan,
mm,
där man istället börjar försöka förstå varandra.
Mm. Men det var det jag också tyckte var fint med intervjun, att det inte fanns den viljan att pracka på någonting, utan det var att hon själv var också så pass tydlig med det, att alla måste komma till sin egna insikt kring saker och ting. Och det gäller ju för allt liksom. Mm. Det går inte att pracka på någon feminism, eller det går inte att pracka på någon rasism för den delen heller. Nej. Utan det är någonting som ändå måste uppstå inom en själv.
Men verkligen, men det är ju också samma sak. Jag har ju ibland känt mig obekväm om jag är ute och festar, och sen så träffar jag någon som är nykterist.
Mm.
Här finns det ju en parallell man kan dra, eftersom att jag kan känna mig obekväm för att jag kanske blir mer frisläppt eller vad det nu är när jag dricker.
Mm.
Och då kanske jag blir rädd att den här personen ska döma mig för att jag är annorlunda.
Mm.
Samtidigt som jag ibland kan tänka att okej, okay, men om en person som är nykterist inte vågar lita på sig själv med alkohol, vad är det de då döljer? Det här är ju en väldigt ett banalt sätt att se på det. Det är väldigt barnsligt. Men jag kan ibland tänka de tankarna. Jag tror att vi alla har de fördomar och tankarna om olika personer och grupper.
Mm.
Men då, jag har ju ibland så här, ja, men vadå, alltså när jag var yngre i alla fall. Men varför dricker du inte, vadå, vad är det som är så farligt?
Mm.
Men jag har ju insett att jag kan ju inte pracka på någon det.
Nej.
Och det har ju, där har jag växt i det också, att så här, okej, okay, du är nykterist, fine.
Mm.
Bara du har lika kul,
mm,
och bara du känner att det är rätt för dig,
mm.
Men då vill jag inte heller bli dömd av någon som är nykterist, mm, att så här, ja, du dricker så du är på det här sättet.
Exakt.
Så jag vill ha lika, alltså jag vill ha en ömsesidig respekt där.
Mm. Det där tycker jag, eller jag stötte på ett sånt fall i dagarna på Facebook. Så var det är en väldigt stor internetprofil som heter Joakim Jardenberg, som är, han är men lite av en svensk så här, internetguru. Jag tror att han är head of internet i Helsingborg och så här. men han har, jag tror faktiskt att jag är inte 100, men han har någon form eller liknande titel. Och han, men han har twittrar extremt mycket. Han har varit kurator för Sweden-kontot och är väldigt så här, big player. Men han skrev en kommentar kring hela de här kravallerna som varit kring med polisen i Malmö. Och han var av den åsikten att att polisen gjorde sitt jobb, och vilket jag håller faktiskt med där, just men av den anledningen att mot demonstranterna använde våld i en onödig form. Jag, den biten är jag inte särskilt sugen på att diskutera, men det han gjorde där var att han liksom yttrade att alla som tycker att poliser är dumma i huvudet och använder övervåld och hit och dit, och menar, för det han menade var ju då att polisen försvarar demokratin, och de som tycker tvärtom är i hans åsikt då odemokratiska, och därför så vill jag liksom så här, jag måste unfrienda alla som har de här åsikterna, för att det är för jobbigt för mig att fortsätta ha det. Och det är någonting som jag tycker är jävligt konstigt, just att så här, inte kunna kunna hantera olika sorts olika värderingar inom en vänskapskrets. Så det här vi pratar om förut.
Men det, men det, det blir ju en form av att du dömer folk efter deras åsikter.
Mm.
Och det är ju klart att det är fel. Du måste ju kunna ha åsiktsfrihet.
Mm.
Och du måste som... Ja, men det är ju verkligen det handlar om det här. Att kunna se att okej, människor har olika åsikter och ta lärdom av det istället för att döma ut folk. Mm. Och att det hade ju varit skittråkigt om mitt Instagramflöde eller mitt Facebookflöde snarare kan bara vara människor som tyckte exakt som jag.
Mm.
Som jag sa när jag var väldigt liten, som min mamma älskar att citera mig med, är att någon gång när jag hade varit på hockeymatch med pappa, jag vet inte om mamma var med också då, men jag hade i alla fall sagt enligt dem att vi är ju djurgårdare, men alla kan ju inte vara det, för då hade det ju inte blivit någon ishockey eller fotboll. Alltså, det är ju ett barns sätt att se på det. Att jag vill ju i mig att alla ska vara djurgårdare, på samma sätt som Cecilia vill att alla ska vara kristna. Liksom. Men vi får ju inte upplopp för någon diskussion eller någon sport om vi, om det verkligen skulle vara så. Och det är ju inte så vi vill se världen. Utan vi vill ju se att det finns motstridigheter som kan hjälpa varandra framåt i diskussionen och lärandet om livet.
Liksom. Jag känner att jag provocerar mig själv nästan genom att inte kommentera på ganska mycket som Cecilia talade om, och vilket gör att jag nästan känner att jag censurerar mig själv. Men det är just det här som vi pratar om, att liksom, respektera hennes åsikt.
Men jag tänker väl att hon är ju nu återigen tillbaka i Örebro med min farfar. Men hon kommer tillbaka i 3 dagar till. Om jag tror att hon kommer redan på måndag. Så jag tycker att vi gör så att vi tar en middag där du får komma med och sitta och diskutera lite med henne och prata, så att du kan också få dina svar på, för du har ju mycket mer frågor än vad jag ställde till henne liksom. Och jag vet att det finns diskussioner här som kommer bli fantastiskt fina. De kanske inte vi kan spela upp här, men vi kan ändå ta lärdom av det. Och jag tror att det är någonting som vi ska ta med oss härifrån. Det blir ju ett lite speciellt avsnitt nu. Det blir ju väldigt kort i det vi pratar om som inte är den här intervjun, men bara försöka skapa vår egen uppfattning om vad världen faktiskt är. Och lära oss av människor som inte har samma åsikter som vi.
Så egentligen, nu har vi ju egentligen öppnat upp en dörr för att ta in folk som har extremt skilda åsikter från oss i den här podden.
Ja, verkligen.
Vilket jag nästan fruktar när förslagen kommer ramla in på vem som borde vara härnäst.
Ja, men jag tänker att vi kanske inte kommer intervjua så jäkla många människor. Det är väl inte det den här podden är till för.
Nej.
Men jag tror att så länge man kan lära sig något om en viss livsöde eller ett visst, en viss persons insikter, så tror jag att det kan vara värt det.
Verkligen.
Och då, jag tänker att vi kanske ska avsluta med något som, det har väl fått en liten negativ klang nu kanske under den här, nu när det börjar bli lite september och det börjar bli lite ruggigt ute, och då drar ju de här dokusåporna igång.
Ja.
Alltså Idol har dragit igång, Paradise Hotel har dragit igång, Big Brother drar igång snart. Och tv-tablån fylls ju av de här, vi kanske inte ska säga idioterna nu när vi ska lära oss av folk som inte har samma värderingar som vi. Men det fylls ju med speciella karaktärer. Och just under Idol audition så är det väl en låt som alltid kommer in och som alltid, som inte görs rätta, som jag tror att vi ändå kan avsluta med för att faktiskt visa hur fin den är. Och det är ju Hallelujah.
Amen, asså. Va?
Men den är ju fin.
Alltså, jag skulle mer vilja tillägna den Cecilia i så fall.
Ja, men det är ju det, men det är ju det här jag menar. Att det, jag vill ju tillägna låten Cecilia. Och för att visa hur fin den här låten är och ta tillvara på det. Men jag vill bara att folk inte ska skölja över den med den negativa klangen som Idol och de här människorna i som kränker vår tv-tablå sprider.
Ja, okej.
Okay. Har jag
faktorn på det här är ju total, men
har jag förstört den? Men, har jag förstört det här avslutet?
Det får gå, det får gå.
Okej. Okay. Men vill du ta avslutet? Jag tror att du öppnade den här podden.
Vad generöst. Ja, 150 kilo podcast är det ni har lyssnat på. Och vi...
Vilket avsnitt?
59.
Exakt.
Det är ett primtal. Ja, jag är nästan säker på det. Helvete att jag missade det. Men det var ju tur att du räddade den. Så att vi är glada att kunna leverera er det här varje vecka. Och kommer fortsätta att göra det i at your service. Och om det är så att ni vill mejla oss, så vet ni att ni kan mejla på Jocke och Magnus. Eller Jocke och Jocke och Magnus at gmail.com. Sen så finns vi då givetvis på Instagram och Twitter, även om min aktivitet där inte har varit jättehög. Falken 31 och Sigler Magnus. Och vad ni än gör, glöm inte att hashtagga 150 kilo i allt ni skriver.
Du blir ju bra på det här.
Ja, jag kände att det fanns en viss genuinitet i det jag sa. Så att, men och glöm inte att tipsa era vänner om denna podd. För vi vill ju börja växa lite här. Och förhoppningsvis få möjligheten att investera i lite ny utrustning. Jag ser på våra mikrofoner som börjar paja här så småningom. Men jag hoppas att ni har det så jävla bra. Och vi hörs nästa vecka med ett färskt avsnitt av 150 kilo podcast.
Perfekt, bra.
Ha det så gott.
Puss. Jag älskar att du svär i det här heliga avsnittet. Så här, precis det sista du säger. Fan. A secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. 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 Faith was strong, but you needed proof. You saw